somrarna i Båstad.
Att anropa Alexander Fager, chefstränare i Lerums TK, och du är faktiskt årets första gäst här i Svenska Tennispodden. Varmt välkommen.
Tack så mycket, kul att vara här.
Trevligt. Du, vem är Alexander Fager om någon frågar? Du har en timme på dig ungefär.
Så kort tid bara. Alexander Fager är en person som alltid har tyckt om tennis från det att han slog sitt första slag. Jag var väldigt ung, kanske 4-5 år, någonting sådant, när pappa tog med mig till tennisbanan som de hade vid deras landställe. Och pappa sa det att vi testar väl någon gång, han kommer göra det här en gång och sen kommer han aldrig göra det igen. Här sitter jag nästan 30 år senare och kollar fortfarande på med det, så att där hade farsan lite fel helt enkelt. Jag har alltid tyckt om tennis, alltid älskat att spela det. Jag tycker det är kul att kämpa, slita, spela tennis helt enkelt. Har också alltid haft ett intresse av att lära andra och nå ut till andra. Hur lär jag en 5-åring kontra en 7-åring kontra en 13-åring kontra en 45-åring? Vad finns det för skillnader? Vad finns det för likheter där liksom? Det har jag fått berättat för mig till och med ända från barndomen. När jag gick i andra eller tredje klass var det inte ovanligt att jag satte mig bredvid en kompis och sa: men förstår du inte det här? Så här ska du göra. Och ville hellre hjälpa kompisen jämfört med Att göra eget jobb, så att säga. Så valet att bli tennistränare senare i livet kom ganska så naturligt, får man väl säga.
Om vi snabbt spolar bandet då från en väldigt ung Alex på de första tennisdagen. Vad hände sen fram till nu, om du tar?
Ja, absolut. Jag började som sagt när jag var väldigt liten, lika stor som racket ungefär, med pappa på landet. När jag var runt 8 så sa pappa att nej, nu har du blivit för bra för att jag ska kunna hjälpa dig. Han var självlärd nämligen och ville att jag skulle få bra chans till att utvecklas och bli den tennisspelaren som jag kunde bli. Så då började jag i Torslanda TK. Det var min mamma som kände någon som jobbade där, tror jag, som fick in oss på en plats. Det gick en gång i veckan. När jag sen blev 10 bytte jag till GL TK. Där tyckte vi att det var Göteborgs största klubb. Känns självklart att de ska ha mer möjligheter till andra grupper, andra träningar. Mer chans att utvecklas liksom. Och där var jag kvar tills upp för 3 år sedan, där jag började på Lerums TK. Så att jag ser ändå GL TK som min modersklubb, så att säga. Där jag började som junior vid 10 års ålder. Vid 16 någonstans började jag som tränare. Först 2 timmar på en helg, sen blev det 4 timmar på en helg, sen blev det lite mera. Tyckte att det här är ju kul, det här vill jag fortsätta med. Kombinerade det med eget spel. Slutade spela lite i gymnasiet, kände då att fasiken var tråkigt, allt annat blev. Började spela igen, kände att jag saknar det här för mycket, jag kan inte sluta, jag måste hålla på med tennis. Och det var också då jag bestämde mig för att börja söka till college. Så jag ville ju spela tennis samtidigt som jag ville studera också, jag ville inte behöva välja det ena eller det andra. Och då var college ett självklart alternativ. Plus att det alltid har varit lite av en dröm att spela college-tennis. Så att när jag tog examen från gymnasiet så beslöt jag mig för att jag var för trött på skolan just då. Jag orkade inte plugga så mycket. Så att då gick jag till GLTK och sa att jag vill jobba så mycket som jag kan. Och fick ganska många timmar, gjorde tränaryrket, spelade mycket själv. Pluggade successivt mer och mer för att klara av de här SAT-proven, TOEFL-proven. Göra det förberedande arbetet som sen kunde ta mig till USA. Där jag lyckades komma över i 4 år. Mellan 2007 och 2011 var jag där. Sen kom jag hem till USA igen, och under den tiden så funderade jag: vad är det jag vill jobba med egentligen? Vad är det som gör mig glad? Vad är det jag vill? Och då kom jag fram till att det är 2 grejer. Det är att lära andra och det är att spela tennis. Och då blev tennistränaryrket väldigt självklart. Började igen på GLTK när jag kom hem med timanställning. Jobbade mig uppåt och ja, nu sitter jag här idag som chefstränare på Lerums TK istället.
Just det, och det gör du just nu med stor förtjänst i Lerums TK. Jag har läst på lite, det är ju en sommarklubb det här från början, 1939, mitt under kriget så bildades den här klubben 2 mil öster om Göteborg, kan man säga, va?
Precis, lite förbi Partille.
Lite förbi Partille, du vet exakt, alla exakt var det ligger. Handbollspartille, va?
Är det inte så? Ja, precis. Ja. Handbollen är stor där. Jag vet även innebandyn är ganska stor i Lerums kommun.
Just det. Och tennisen då.
Och tennisen.
Precis. Men du, hur skulle du, om någon frågar dig, som jag gör nu, hur skulle du beskriva Lerums TK?
Skulle beskriva Lerums tennisklubb som en väldigt familjär klubb. En av de grejerna jag märkte väldigt tidigt när jag bytte dit och som jag verkligen tyckte om var att det är som en familj där ute. Alla känner alla. Går du in genom dörren och jag ser dig så vet jag vem du är. Och på samma sätt när jag kommer in där, oavsett om det är receptionisterna som säger hej eller om det är en tränare eller om det är en elev eller en förälder till och med. I 9 fall av 10 så har man en personlig relation till den personen, vilket jag tycker är jätteskönt och i längden även väldigt, väldigt viktigt för barnen som är där. Jag hade också beskrivit det som en relativt liten klubb men med mycket, mycket historia i väggarna. Det har varit många duktiga Lerumspelare genom tiderna, vet jag. På min tid hade vi, jag är 87, så på min tid så hade vi Patrik Kullman, vet jag. Han är väl snäppet äldre än mig, tror jag. Väldigt duktig därifrån. Strax innan det hade vi även Patrik Jarestrand därifrån. Väldigt, väldigt duktig. Jobbar numera i Valda TK, jag är rätt säker på. På den yngre sidan har vi även Emma Chastén till exempel, 03, väldigt, väldigt duktig. Född och fostrad i Lerums TK så att säga. Så trots att det är lite av den här, alltså det kan vara en liten sommarklubbkänsla ibland, att man kommer dit, man har trevligt, man spelar, så finns det också de historiska slagen i väggarna, så att säga.
Just det. Du nämnde Emma Chastén där, va? Det är ju en riktig tennisfamilj. Det är väl fler i den familjen som är engagerade i klubben?
Det stämmer helt och hållet. Camilla Chastén är hos oss och jobbar på torsdagar. Gör ett jättebra jobb där. Hon har ju varit där jättelänge också. Jag minns min egna juniortid när man var i Lerums TK. Var det inte ovanligt att man såg henne hjälpa till vid tävlingar. Vi har ju även Emma Chastén då, som sagt. Spenderar väl inte jättemycket tid där just nu, men född och fostrad där. Även Freddy Chastén som varit väldigt aktiv inom Lerum. Jobbar nu på Ullevi TK istället. Gör ett jättebra jobb där med deras yngre juniorer, vet jag. Och min nyaste kollega Daniel Chastén, nyss hemkommen från USA och delar ansvaret till tävlingsgruppen tillsammans med mig där och gör ett kanonjobb där också. Och spelar för vårt A-lag, ska jag lägga till.
Och en mellanstor klubb, vad kan man väl säga? Vad skulle du säga, hur många medlemmar har ni mellan tummen och pekfingret? Sådär.
Vi har väl uppemot en, jag skulle gissa, 700-800 medlemmar, någonting i den stilen. Jag vet att i tennisskolan, minitennisen och tävlingsgruppen är väl ungefär mellan 200-300 elever, någonting sådant skulle jag tro. Medlemsantalet i sig uppgår väl till det dubbla, det trippla där någonstans. 4 inomhusbanor, 3 utomhusbanor och en badmintonbana har vi dessutom.
Du nämnde ju tävlingsgrupperna där och hur många tävlingsspelare och hur mycket uppmanar ni till att tävla i klubben?
Ja, en väldigt intressant fråga faktiskt. För om vi backar 2-3 år innan jag kom till Lerum, eller i stort sett när jag kom till Lerum, så var tävlingsgruppen relativt stor. Vi har ju 4 banor och genom måndag till fredag så var det 2 banor som var tävlingsgrupp, 2 banor som var tennisskola och ibland minitennis. I och med att Patrik och Kalle försvann, de hade ju jobbat här tillsammans i, jag tror det var 15 år eller någonting i den stilen, så var det många av den äldre generationen som slutade i och med att Kalle slutade. Många av våra 01-or, 02-or, 03-or. Detta resulterade i att tävlingsgruppen blev betydligt mindre. Samtidigt så kände vi då som jobbar där, jag och Daniel Chastén framförallt, att nu har vi ju ett gyllene läge att faktiskt skapa någonting eget här. Vi har en yngre generation som är på väg upp. Hur vill vi fostra dem? Vad vill vi förmedla är viktigt? Hur vill vi att de ska träna? Vad vill vi ha tillbaka av dem? Och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, precis, precis. 05-06 där någonstans är väl de äldsta vi har. Vi har några som är kvar som är äldre än det också, men den största delen ligger mellan 06 och 09 vill jag påstå. Så i nuläget som sagt, tävlingsgruppen är ganska liten, men vi har omstrukturerat den, vi har omformulerat den, vi har lagt upp en lista om vad som förväntas från dig nu när du ska vara tävlingsgrupp. En enkel grej tycker vi att är du tävlingsgrupp, då ska du tävla. Det ligger i namnet, men då ska du representera våra serielag och du ska tävla i de så många tävlingar som du kan helt enkelt. Att gå i en tävlingsgrupp och inte tävla, det känns väldigt underligt. Det är som att jag skulle gå i grönt kort kurs i golf utan att någonsin spela upp. Jag förstår inte liksom. Fördelen med detta är också att när vi kommer underifrån, när vi tittar på de röda, orangea och gröna eleverna, där vi försöker att bli så stora som möjligt innanför lilla klubbtoren som det kallas, så ser vi att om vi nu dessutom fokuserar träningen på att vi ska spela matcher, vi ska spela lilla klubbtoren, vi lär er via det sättet. Många tycker det är jättekul att spela lilla klubbtoren. De fortsätter via orange, via grön. Fortsätter vi det i 2, 3, 4 år till, då har vi helt plötsligt en tävlingsgrupp där 10, 11, 12-åringarna redan har spelat ett 50-tal matcher. Det ser vi som en enorm vinst om vi nu lyckas med det. Så det är just där vi sitter i och jobbar så mycket för vi kan just nu. Det är riktigt, riktigt rolig tid.
Och det är inte självklart att få alla att tävla. Det finns ju en rädsla framförallt i början där. Hur har ni gjort där? För att har ni något eget internt liga spel eller hur ser det ut?
Ja, precis. Det vi gör är att dels så anordnar vi så många lilla klubbtoren-tävlingar vi kan för att ge våra elever chans att testa på hemmaplan. I min erfarenhet så är 95% av gångerna du börjar spela en tävling så vill du göra det på hemmaplan. Särskilt om du ska vara ensam och åka iväg. Det känns väldigt skrämmande. Då gör vi dessutom så att tillsammans med alla mina andra tränare så har jag sagt att vi skapar en grupp på appen Messenger. Där lägger ni till föräldrarna till de eleverna som ni märker tycker det är kul att spela matcher. Så vi har en grupp som är för röd nivå, en för orange, en för grön och en för gul. Där kan jag då skriva att okej, föräldrar, om en vecka då har vi en intern matchträff för röda bollar. Ni anmäler er på detta sättet. Först till kvarn gäller. Vi ser alltid till att ha en matchträff 2 veckor innan en lilla klubbtoren, just eftersom lilla klubbtoren öppnar 2 veckor innan. När de väl har kommit till matchträffen och testat på det är de oftast väldigt glada. De tycker det är väldigt kul. Och om man då frågar, finns det någon som vill göra det här igen? Då svarar nästan alla ja. Ja, men kanon, om 2 veckor. Då har vi en ny sån här. Och då börjar de tävla i lilla klubbtoren oftast. Och så kan vi bygga på det sättet. Men messengergrupper är jättebra verktyg där verkligen.
När vi ändå nämner kommunikation, jag var inne, alltså det är många klubbar runt om i Sverige som är väldigt bra på sociala medier. De lägger ut både internt och för att kunna synas i det här tennisbruset som finns i Sverige. Alltså det är enormt att slå sig igenom där och få lite uppmärksamhet och sådär. Men det är ett fantastiskt sätt att använda sociala medier, inte minst mot sina egna yngre medlemmar, för de ska man inte ta för givet att de hänger på hemsidan och läser information. Jo, kanske föräldrarna gör det, men ni elever är väldigt aktiva. Kolla nu, för eftersom vi skulle prata så blandar ni egna träningsklipp med Australian Open och lite omröstningar och sådär. Hur ser strategin ut? Är det du som sköter detta också?
Där måste jag också säga att jag är extremt glad att Daniel Chastén har kommit in och tagit över detta. Det är helt och hållet hans puck som är de sociala medierna, och jag bugar, bockar och tackar åt det arbetet som man gör där, för det är kanonbra verkligen. Själv är jag lite av en av den äldre generationen i stil med Old Man Yelling at Cloud. Jag har aldrig riktigt förstått sociala medier och storheten bakom det. Jag loggar in på Instagram någon gång i månaden och kollar läget, men tröttnar ganska så fort. Så där kan jag inte ta någon cred överhuvudtaget, utan allting är till Daniel där. Han gör det hur bra som helst, verkligen.
Men du, Alex, vad, som chefstränare då i Lerums tennisklubb, vad gör du mer? Hur ser din roll ut förutom att du står på banan en hel del?
Det jag började med i Lerum så att säga när jag kom dit för 2 år sedan, det var att ta över ansvaret för minitennisen och tennisskolan. Framförallt minitennisen är någonting som jag brinner för. Jag vet, vi har pratat om det med olika tränare och jag har pratat om det med olika kollegor genom åren, att vilken ålder tycker du är roligast att träna? Gillar du de här 12-13-åringarna som är på gång in i tävlingsgruppen? Vill du ha 16 år plus som ska tävla regionalt, nationellt eller vad som helst? Och jag vet inte varför, men för mig har jag alltid gillat minitennisen. Jag tror jag är ganska unik med det, men liksom 5-6-åringarna tycker jag är fruktansvärt kul att köra med och se hur man kan utveckla dem och se att man kan lära dem mer än bara bollkontroll och forehandbackan. Man kan lära dem att vara snälla kompisar mot varandra, bland annat. Så minitennisen är min bebis så att säga. Det är den jag tar hand om så mycket som möjligt med planering och skapande av grupper och kommunikation ut gentemot föräldrarna. Även samma inom tennisskolan. Den är ju betydligt större än vad minitennisen är. Men samma sak där. Kommunikation utåt, sätta grupper. Nu har jag fått en ny kollega som heter Jesper. Han gör ett jättebra jobb också, så att nu är det han som sköter planeringen lite mer, vilket tillåter mig att fokusera på lite andra saker, vilket hjälper väldigt mycket.
Just det. Och sen har du en del administrativa sysslor, såklart.
Ja, precis. Precis. Mycket skapande av matchträffar. Vi har precis gått igenom och skapat lite fler fystillfällen för våra tävlingsgrupper. Ändrat om tävlingsgruppen lite sådant. Så det är mycket bakom kulisserna, så att säga.
Men du pratar länge och väl om din förkärlek för det här med minitennis och de allra minsta. Och det var det ingen slump egentligen att vi sprang på varandra under multiskills-utbildningen i Helsingborg, eller hur?
Nej, precis. Det var Kalle som hittade den och när han skickade den till mig så kände jag att ja, men det här verkar kanonkul, det här vill jag gå med på.
Just det, och det var andra gången du var med, för att det här har ju hållit på några år. Då heter det ju bara multiskills och nu finns det ju renodlad multiskills tennisutbildning. Och den har du gått tillsammans med många ledare runt om i landet. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det när vi ändå är inne på det. Du är ju en utbildad kursledare nu i detta, som är godkänd för att hålla just multiskills tennis som ingår i det första steget i det nya utbildningssystemet som har kommit. Ett steg som förutom det innehåller bastränarutbildningen också såklart och då multiskills tennis. Varför är då frågan till dig, är multiskills tennis ett bra första steg? Vad kan du säga om den kursen?
Det finns väldigt mycket man kan säga om det och varför det är ett bra första steg. Men en av de största grejerna tycker jag har att göra med att du övar upp hela kroppen och du övar mer än bara tennis specifikt. Forskning på alla sätt och vis har visat att för tidig specialisering är inte bra. Vare sig för elevens hälsa, det kommer till skador framöver, och även om du blir väldigt duktig så runt 16-17 års ålder finns chansen att du slutar för att du har varit för specificerad för länge. Det blir inte kul helt enkelt. En väldigt enkel grej som jag tycker är hur bra som helst är att på multiskills-tennisen ska jag säga, så har vi oftast ett rött band som sätter på vänster respektive höger hand. När man sedan kastar bollar till varandra eller börjar att spela lite minitennis med varandra så kan man ha olika övningar där de får slå både med den röda och den blåa handen, det vill säga både vänster och höger. På så sätt kringgår man det här problemet att någon vet inte om de är vänster eller höger ens. De kör både och. Här får du öva på både och. Just för att, okej, du är höger ens, slå med vänster. I längden är det likadant som när du slår en dubbelfattad backhand. Mm. Du övar hela kroppen, du blir inte bara specificerad på en sak.
Det är ju väldigt,
det är
en väldigt praktisk utbildning, låter det som.
Det är det absolut. Och det är det jag gillar med den. Att jag har ingenting emot att sitta och lyssna på fakta. Men i mina ögon så lär man sig mer genom att göra mer än att lyssna.
Mm.
Lite som jag säger att du lär dig inte spanska i en bok. Du lär dig spanska genom att prata.
Men du som har gått den vanliga multiskills som den här grund tidigare. Det är rätt stor skillnad mellan de här två. Nu får ni ju jobba med det ni ska jobba med så att säga. Med den här tennisspecifika utbildningen.
Precis, precis. Och det blev jag väldigt, väldigt glad över dessutom. Just för att efter första kursen som jag gick som multiskillsledare så kände jag att det här är kanonbra. Det kommer vara intressant för barnen och så vidare. Samtidigt så kände jag lite själv att det var nästan som att man konkurrerade ut sig själv om man försökte skapa ett rent multiskillspass. Om man dessutom ska skapa det på en tid som är ganska attraktiv för tennisspelarna så blev det lite, det var lite svårsålt så att säga. Och jag ser vikten med det, jag ser hur bra det kan bli. Men nu när vi fick det så att säga inkorporerat in i tennisen så tror jag att det blir lite enklare. Dels att få med både föräldrar och barn på tåget. Mm. Men också att man behöver inte konkurrera med sig själv lika mycket längre. Man kan ha det inbakat i sin tennis, minitennis eller till och med tennisskoleaktivitet.
Och i din roll, den blir lite mer komplex och lite mer bredare nu. Du ska inte bara utbilda spelare på banan utan du ska ju faktiskt utbilda blivande tennistränare också.
Precis, precis. Det är någonting som jag verkligen ser fram emot. Jag tror att de flesta tennisspelarna som har gått i tennis i x antal år, oavsett om du är tävlingsspelare eller tennisskola, tror att de flesta har rätt bra koll på hur man slår en forehand och hur man slår en backhand, hur man slår en serve. Det är inga konstigheter på så sätt. Det som jag ser fram emot att lära ut är mer hur strukturerar du upp en grupp? Hur håller du glädjen i gruppen? Hur får du alla att dra åt samma håll? Hur ser du till att reglerna följs i gruppen? Och vad gör du om någon börjar flamsa eller börjar tramsa? Det tror jag är något av det viktigaste vi kan lära de yngre tränarna. För du kan vara jättebra på att spela forehand eller backhand, men har du en grupp som springer cirklar runt dig så kommer ingen lära sig någonting i alla fall.
Vi har ju pratat mycket om utbildning. Vad säger du generellt om det nya utbildningssystemet? Hur stor inblick har du i det?
Ja, inte världens största inblick. Nu är jag ju själv utbildare inom multiskills-delen, vilket jag tror stenhårt på. Bara en sån här enkel grej som att se att många tennisspelare spelar, om man får lov att säga, likadant på så sätt att de har en kraftig forehand och en helt okej tvåhandsbackhand.
Mm.
Via multiskills så kan du då lära dig från ung ålder att du får testa med den ena handen, du får testa med den andra handen, du får testa att slå backhand med en hand med höger, du får testa med backhand med en hand med vänster. I längden tror jag att om vi tillåter barnen själva att utforska, att testa på, att känna, då kommer det komma upp de här ungdomarna som till slut säger att men jag har testat både tvåhandsbackan och enhandsbackan, jag vill ha enhandsbackan, det passar mig bättre.
Mm.
Ja men kanon, då låter vi dig ha det, då utbildar vi dig inom det liksom. Istället för att alla ska platsa i en form så tillåter vi barnen att hitta sin egen form så att säga, inom korrekta ramar då naturligtvis.
Multiskills, det känns som att det blir er röda tråd, något slags genomgående tema i klubben. Finns det andra saker ni jobbar med liksom för att hålla den här kontinuiteten genom träningsgrupperna?
Ja, vi försöker alltid att ha, det finns vissa oskrivna regler så att säga. Som exempel, kommer du sent, det första du gör är att du går upp till tränaren och säger jag ber om ursäkt att jag är sen.
Mm.
Enkel grej, men gäller alla oavsett om det är småknattar eller om det är tävlingsgrupp. Även i tävlingsgruppen kommer du sent, du måste göra din uppvärmning innan du får lov att bolla in. Det är någonting som har blivit väldigt hårda på. Just för att hålla strukturen och att det ska vara lika för alla.
Mm.
En enkel grej för oss som är en så att säga liten klubb där alla känner alla, handlar också om det här enkla att både från oss tränare och från elevernas sida, att ser man någon i hallen så går man upp och säger man hej, hur är läget?
Mm.
Man nämner den vid namn, då blir det lite mer personligt, vilket jag tycker är jätteviktigt. Det kan vara lite svårare på stora klubbar där det ibland är så stort så att man inte vet vilken elev det är som kommer in, eller om det är en sen elev, eller om det är en bror eller syster eller vad som helst. Men sådana grejer är viktigt för oss, att hålla den här familjära känslan i klubben.
Var det så redan i Lerum när du kom dit, eller är det saker som du har kommit till med?
Det var så när jag kom dit, och det var så jag kände. Det blev en värme när man kom dit väldigt snabbt. Jag hade ju spenderat mitt liv i GLTK, liksom. Det var det jag visste från 10 års ålder och jobbat som tränare där från 16. Jättebra klubb, hur fin som helst verkligen. Och jag trodde att det skulle ta väldigt lång tid vid en mindre klubb, vid Lerum, men det tog 2-3 dagar. Det var familiariteten, vänskapen och det här som, jag måste säga, det sitter i väggarna liksom. Att här är vi som en familj och alla hjälper alla, det är självklart.
Ja, Alex, du ser ju kärnfrisk ut, men jag vet att du har varit hemma i karantän några dagar. Rätt tid egentligen att vara sjuk i, med tanke på Australian Open.
Ja, det stämmer faktiskt. Jag lovar att det inte var meningen. Jag fick testat mig förra fredagen. Lyckades jag testa positivt. Det var en av mina kompisar som jag hade träffat som sa det. Han är positiv, du borde testa det också. Och testade jag mig också. Visst, jag var positiv. Det ironiska i det hela är att hela förra året så testade jag väl mig 6 gånger, tror jag. Och var negativ alla de gångerna, trots att jag var hemma, sjuk, feber och så vidare och så vidare. Det här har känts som inte ens en förkylning. Det är som en förkylning du hade förra veckan, men du är fortfarande inte riktigt bra idag. Och så har det känts i en vecka, men jag är positiv, så ja, här sitter man.
Så ologiskt det är ibland alltså. Du, Australian Open, jag gissar att du har tittat lite grann. Vad säger de svenskarnas insatser? Har du haft någon möjlighet att titta på dem?
Jag ville verkligen se Rebecca Peterssons senaste match. När jag kollade på lottningen så spelade hon 1 på natten, så att den missade jag tyvärr, då låg jag och sov. Däremot så hörde jag att hon slog väl Sabalenka, tror jag det var, i någon tävling innan Australian Open, vilket var riktigt bra gjort. Mer än det, jag såg att Mikael Ymer fick väl stryk mot vad det Tsitsipas han mötte. Också en väldigt bra match, men ja, Tsitsipas är Tsitsipas, det är svårt att säga emot det.
Så är det ju. Och apropå Rebecca Peterson, så vann hon precis innan vi gick in och spelade in här, Alex, så vann hon i dubbel i andra omgången, så hon är klar för tredje omgången i Melbourne. Så vi, ja, hoppet står till Rebecca i dubbel. Vem tror du vinner på dam- och herrsidan?
Oh, väldigt bra fråga. Jag minns inte när den första sidan vann förra gången, men på damsidan så säger jag faktiskt Ash Barty. Hon är hemma favorit, så jag tror hon har kanon mycket press, men någonting säger mig att det blir australiensiskt i år. Och nu är första sidan Novak inte med på här sidan, men nej, jag tycker Medvedev ser stark ut. Jag såg hans match mot Kyrgios och han hanterade hur bra som helst. Även om han förlorade tredje set, så pressen och det mentala verkar han ha jobbat på väldigt mycket. Efter sin vinst i US Open tror jag att han är hungrig för mer. Så att Medvedev och Barty respektive.
Jag kopierar det tipset där. Det är med risk för att vara tråkig, men det är svårt att säga emot dig alltså.
Tackar.
Du, Alex, till allra sist, om vi går utanför 50-skyltarna Lerum, och ja, vi kanske stannar där i och för sig, vi får se vad du svarar på denna fråga, men vilka är dina tennishöjdpunkter under året, skulle du säga, högst personligt?
Under året som kommer eller under året som har varit?
Generellt, varje år, vad är det du ser fram emot?
Ja, en av de absolut största grejerna är ju naturligtvis Wimbledon. Där har jag till och med lyckats vara 2-3 gånger och sett på det. Jag tycker det är en väldigt fin, anrik tävling. Det är väldigt få tävlingar som går på grus. Eller på gräs menar jag naturligtvis. Det ligger i väggarna där också. Man känner liksom historien bakom alla från Björn Borg till Stan Smith till Roger Federer, till Pete Sampras, till alla liksom har varit där och spelat på samma banor. Det är en sån häftig känsla. Wimbledon är alltid en höjdpunkt. Och även strax efter Båstad, Swedish Open naturligtvis. nu har det varit svårare de här åren att njuta lika mycket av det på grund av restriktioner och liknande. Men alltid kul att hänga i Båstad och kolla på fin tennis där också.
Gott snack Alex! Vi stänger butiken för idag och jag är oerhört tacksam och glad att du var med och delade med dig av dina personliga tennistankar och hur det ser ut i din klubb Lerums TK. Ha det så bra!
Tack så jättemycket och tack för att jag fick vara med.
Hej då!